Vi ber. Ut i din nåd och fader blid, från nu och in till evig tid. Jag lämnar mig och vad jag har. Ta, Herre, allt i ditt förvar. Himmelske fader, du som i din nåd kallar på oss, ge oss hjärtan som hör när du med ditt ord kallar oss, och när du kallar oss till omvändelse, att vi hör och tar emot den förlåtelse som du ger för Jesu Kristi skull. Bered våra hjärtan att idag och nu ta emot din son Jesus Kristus när han kommer till oss i den heliga nattvarden. Hör oss för hans skull, Jesus vår frälsare. Amen. Jesus, i din vård vi ger våra barn vårt glädjeämne. Gud, din gåva är och det, dig vi dem tillbaka lämne. Och så sjunger vi i en dopsalm 379. Barnen är Guds gåvor. Och att låta döpa ett barn är att erkänna barnet som Guds gåva. Vi kommer med barnet till Gud för att han ska välsigna barnet. Men inte bara det, utan vi lämnar också tillbaka barnet. För det är med dopet så som Gud säger genom profeten Jesaja: jag har kallat dig vid namn, du är min. Så när vi kommer med barnet till dopet, så lämnar vi tillbaka barnet till honom som nu säger: du är min, du är mitt barn. Och det betyder att nu är det Guds vilja som gäller. Det är hans omsorg. Han har hela världen i sina händer, men nu har han också lille Henrik, förlåt, Wilhelm. Kärt barn har många namn: Wilhelm, Henrik, Alexander. Wilhelm. Det betyder att han har inte bara hela världen i sina händer, han har också Wilhelm i sina händer. Och nu är också Guds vilja som gäller för det här barnet. Vilket betyder att föräldrar och andra måste lämna något av sin egen vilja och sitt eget intresse kring detta barnet i Guds, den barmhärtiges, händer och överlåta honom där. Och nu sitter värdet i vad Gud tänker om barnet, inte hur lyckat barnet blir eller hur lyckat det är här och nu eller hur bra det kommer att gå. Det där är för futtigt, för det högsta ära och det största värde som ett barn kan räkna som sitt, det är att vara skrivet i livets bok. Och att Gud tagit sig an och renat barnet och fört det in i sitt rike och gemenskapen med honom. Sen sker något stort. Och det är att Gud lämnar tillbaka barnet till föräldrarna. Och Gud säger till er föräldrar: i er vård jag ge mitt barn, mitt glädjeämne. Nu vill han på ert barn på ett sätt som betyder att han är ert barn på ett sätt som inga andra föräldrar eller människor kan säga. Och detta är ett uttryck för Guds omsorg. Just så vill han visa sin omsorg om barnet. Och sån är hans vilja, att han överlåter barnet i era händer. Och det är en stor nåd och ett stort ansvar. Det är mycket som kan gå fel i vården av Guds barn. För det är hans barn. Och mycket går fel när vi tar hand om Guds barn, hans glädjeämne. Och mycket kommer att gå fel. Och då kan vi inte göra annat än det som kung David gjorde när han vände sig till Gud och sa: det är mot dig som jag har syndat också här i min vård av det som du har anförtrott åt mig. Men Guds omsorg om barnet är inte beroende av människors perfektion, av föräldrarnas syndfrihet. Annars skulle han inte lämna tillbaka barnet. Men han i sin nåd och barmhärtighet hittar vägar till barnets hjärta som ingen annan. Och han gör det inte bara med de små barnen, utan också med de stora barnen som vi är. Så att vi var och en vänder oss som barn till vår himmelske fader med förtröstan och med tillförsikt. Och upptäcker att jag är som ett får i den gode herdens famn. Och hos den gode herden saknar jag inget. Allt ju vilar i min faders händer skulle jag som barn väl ängslas då. Ett barn är inte beroende av föräldrars perfektion. Allt ju vilar i min faders händer skulle jag som barn ängslas då, sakna något. Och att själv leva i den tron, det är det viktigaste vi kan förmedla till barn och till människor överhuvudtaget. Barnen behöver inte vår perfektion, utan barn behöver också vår omvändelse. Att vi inför dem och inför Gud medger vår synd och vår svaghet. Att den svaghet som också visar sig att jag för mina steg till Guds hus, till syndabekännelse och till att falla knä vid Herrens bord och säga: Gud, var mig syndare nådig. Och för Jesus skull, den gode herden är den som förlåter. Kommer du ihåg, hos den gode herden saknas inget, inte ens förlåtelse för alla våra synder. Så låt oss därför för vår egen skull, på hans inbjudan, på hans kallelse, men också för våra barns skull, vara goda föredömen när vi kommer inför honom med vår bön om förlåtelse. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som inte upphör att söka dem som gått vilse och leda dem som vunnits av din kärlek, ge oss en rätt tro på dig så att vi alltid älskar och ärar ditt namn genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna söndags heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas, kapitel 15. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättade han denna liknelse för dem: om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har funnit mitt får som jag har förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig, inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappade. Jag säger er, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Vi inleder med vår predikan i bön. Herre himmelske far, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att vi får samlas kring ditt ord. Vi tackar dig för att vi har fått vara med och bära fram Wilhelm i dopet. Tack för att han är med i din familj nu. Vi tackar dig för att vi får vara samlade i ditt underbara namn. Vi ber om att du ska tala till oss nu. Herre, kom och var med oss den här stunden. Helige Ande, öppna ordet för oss. Helige Ande, öppna våra hjärtan så att vi blir mottagliga för ordet. Herre, du vet att vi, alla vi som är samlade här i kyrkan idag, vi har olika situationer i livet, så här på randen till sommaren. Det finns glädje, det finns sorg, smärta och uppgivenhet. Det finns tro på dig. Vi ber om att du möter oss just där vi är idag. Barn, unga vuxna, äldre vuxna. Herre, vi ber om att inte djävulen ska få lov att ta bort det som blir utsått. Vi lämnar detta i dina händer. Amen. Idag är det inte söndagsskola, utan vi är många. Vi är många barn här. Jätteroligt. Och många vuxna också för den delen. Också väldigt roligt. Jag kommer i min predikan att börja med en lite enklare del. Och så kommer det en del som är bara lite svårare. Men vänta lite nu. Nu ska vi se. Nu har jag ett bekymmer. Oj, oj, oj. Ska vi se. Jag har tappat 200 kronor. Hjälp. Hur ska det här gå? Det var inte roligt. Jag som hade tänkt att köpa glass efter gudstjänsten. Vänta lite. Måste vi se här. Var kan jag ha lagt den? Var i all sin dar? Du har inte tagit den? Nej. Har du tagit den? Nej. Alltså, jag skulle behöva någon som hade hjälpt mig lite. Är det någon som kan hjälpa mig lite? Och kolla om jag kan ha tappat den någonstans vid predikstolen kanske. Vill du? Om vi går tillsammans. Är det någon som vill hjälpa mig? Vill du? Den kanske är borta för alltid. Men det hade varit väldigt gott med glass. Du hittade mig med en gång. Uff, yes. Tack så väldigt mycket, Joel. Nu har du räddat glassen. Åh, vad härligt. Oj, oj, oj. Det var skönt. Jag lägger den här. Nu vet vi att den ligger här. Bra. Känner ni igen min 200-lapp i det vi läste alldeles nyss? Kvinnan som hade tappat bort ett mynt. Säkert som ett par tusen kronor för oss. Åh, ja, jag är fortfarande lite skakad. Men om det nu var så att jag blev lite glad för den här 200-lappen. Alltså, det här var inte riktigt på riktigt. Den är till och med förstorad. Men det var för att visa någonting för er som jag gjorde detta. Men om jag nu blir lite glad för att hitta en 200-lapp som var försvunnen. så är det ingenting mot hur glad Gud blir när han får hitta en människa. Gud, han längtar ju efter relation med var och en av oss. Han blir jätteglad. Ja, hela himlen blir jätteglad när en människa vänder sig till honom. Han blir så glad. Fast det är vi som behöver honom. Han klarar sig. Men hans hjärta blöder för varje människa som lever utan honom. Så när någon människa kommer till tro på honom, bekänner sin synd, så är det lite som när jag hittade 200-lappen. Fast mycket, mycket större. För Gud, han blir så glad. För han älskar oss så mycket. Fast det är vi som har allt att vinna på att få komma i förbindelse med honom. Han har ju så mycket gott att ge oss. Han vill vara en vän för oss här och nu. Den som går med oss varje stund. Inte en sekund behöver vi vara på egen hand. Han är vår frälsare. Han har dött på korset för att vi skulle få förlåtelse för våra synder. För allt dumt vi har gjort. Och alla bra saker som vi har struntat i att göra. Och när han dog för oss, så öppnade han vägen till himlen för oss. Så att när vi en gång dör, så är det inte slutet. Utan det är bara början på det goda som kommer sen. Varför letar Gud så mycket efter en människa som är borta från honom? Varför gör han det? Ja, vi har sagt att det är för att han älskar oss så mycket. Och för att han har så mycket gott att ge oss. Men det finns ju en annan sida av det också. Och det är att alternativet till gemenskap med honom är så förfärligt. Ett liv utan Jesus här är ett liv utan mening. Utan verklig mening. Vi kan hysteriskt försöka stoppa i oss ögonblick av härliga, häftiga upplevelser. Men det saknar mening. Och vad ännu värre är, det är att ett liv utan Jesus här leder också till ett liv efter döden, skild från honom, i helvetet. Det alternativet är fruktansvärt. Och därför så har Gud så god grund för att söka efter det som har blivit förlorat för att det ska få bli återfunnet. Eller funnet för första gången och få bli fört in i hans familj, som vi har fått bevittna idag med Wilhelm. Temat som är satt för denna söndag, förlorad och återfunnen, är också det som liksom får vara vår rubrik här nu en liten stund. Jesus berättar ju två liknelser för oss i dagens text. Och han berättar dem i polemik med fariseerna som kritiserade honom för att han umgicks med människor som levde i samhällets ytterkant och vars synder var tydligare än andras. Inte fler eller större än fariseernas, men tydligare. Tullindrivare, prostituerade och andra. Han välsignade inte det de gjorde, men visade med sitt umgänge med dem att alla människor är inbjudna till hans rike. Den här texten som vi har läst idag, den är från Lukas 15 kapitel. Och vi hörde fariseernas fråga eller arga utrop om varför Jesus umgicks med. kommer i form av tre liknelser, varav två är med i vår text idag. Den första om det hundrade fåret som gavs ut på egen hand. Den andra om kvinnan som tappade bort det tionde myntet. Och den tredje är om den förlorade sonen. De här två liknelserna som vi fick läsa, det verkar som att det strular lite i micken. Eller så är det jag som har ojämn andhämtning. Ska jag göra någonting eller ska jag bara fortsätta och låtsas som ingenting? Jag gör det. Och se om ni kan göra det också. De här två liknelserna bär på gemensamma drag. Något är förlorat. Någon letar för att hitta. Sökaren gläder över det funna. Sökaren delar sin glädje med andra. Jesus väljer stycken liknelser och han gör det med en skärpa i innehållet som är stor. Och han gör det också på ett sätt att det är provocerande för fariseerna. De var ju varken kände sig speciellt befriade med att vara herde eller att vara. Nej, nu så tror jag, ska vi testa och byta? Jag sa innan jag bytte mick alltså att när Jesus tar de här två liknelserna så är det ganska provocerande val av bilder som Jesus har när han talar om herden. Någon som fariseerna inte ville vara lik och de var inte heller kvinnor. Och framför allt så är innehållet då i de här liknelserna ett starkt svar på fariseernas självrättfärdiga utrop om varför Jesus umgås med tullindrivare och syndare. Jesus vill liksom skaka om fariseerna som levde där i sin självrättfärdighetsbubbla och vill visa på att det finns inga hopplösa fall. Att Gud är intresserad av alla människor och att han vill få lov att dra dem in. Och vi säger för det första utifrån dessa två liknelser att Gud söker efter den människa som har kommit bort från honom. Att Guds faders hjärta blöder för alla som inte har kommit hem, alltså kommit in i hans rike. Och hans sökande går till på olika sätt. Man talade förr om besökelsetid. Och det är bara uttrycket som är någonting som hände förr. Gud kan få lov att komma nära med sin kallelse till människor genom olika yttre omständigheter i livet. Kanske till exempel när grunden skakar på olika sätt. När någon nära anhörig går bort och man inser hur kort steg det är mellan mig själv och döden. Och så kan den där frågan få väckas och en nöd kan få vakna i oss. Och så söker Gud människor på olika sätt. Och hans hjärta blöder för varje människa som ännu inte fått det rätt ställt med honom. Så i Guds hjärta så finns det samtidigt, för vi vet ju att över världen idag så kommer människor till tro på Jesus. Och så finns det glädje över de som kommer, men en ständig smärta över alla de som ännu inte har kommit in. För det andra ska vi säga att det blir glädje hos Gud, och som det står i texten, bland hans änglar över varje syndare som omvänder sig. Det gläder Gud. Och båda liknelserna som vi läste nu här talar om glädjen hos den som funnit, och om att den glädjen delas med andra. Och Gud vill få lov att dela den glädjen med oss, att vi också ska få bli glada när vi ser människor som förut har levt borta från Gud och som nu utifrån tecknen att döma har fått komma nära Gud. Och den rannsakande frågan att ställa till oss här nu är: blir vi glada? Blir vi glada när vi hör om människor som får komma till tro? Är det någonting som delar vi Guds glädje över det? Syndare som omvänder sig, som får det rätt ställt med Gud, som får ta del av syndernas förlåtelse. Eller blir vi bara glada om det är just till vår församling eller våra sammanhang som en människa vänder sig? Gud blir glad när en människa vänder sig till honom. Och det, om vi har förstått evighetens allvar, om vi har förstått glädjen som det är att få lov att tro på Jesus, ja, nog är det, har vi anledning att dela Guds glädje över de människor som får föras in i gemenskapen. Och det kan få vara en viktig prövosten för oss. Blir jag glad när jag hör om människor som kommer till tro, oavsett var på jorden det sker? För det tredje, det är Jesus som finner. I berättelsen, eller i liknelsen om herden som hittade 100:e fåret, kvinnan som hittade 10:e myntet, det är inte myntet som hoppar upp, och det är inte lammet som hittar hem. Det är herden som finner, det är kvinnan som finner. Det är Jesus som för tillbaka. Det är han som har makten att få en människa in i gemenskapen med honom. Det är han som bär lammet på sina axlar tillbaka till flocken. Han handlar. Det är han som är aktören. Guds uppsökande nåd. Vi klarar inte av att komma i ett rätt förhållande till Gud. Men vad vi behöver göra är att vända oss till Gud. Vi behöver göra upp med vår synd. Vi kan inte vända oss från Gud och förvänta oss att vi då mot vår vilja ska föras in i gemenskapen. Vi behöver vilja vara med. Men när vi vänder oss till honom så är det han som gör jobbet. Han bär, han plockar tillbaka. Han för oss in i ett rätt förhållande till Gud. För det fjärde vill jag få säga att ofta så brukar de här liknelserna mycket utläggas kring människor som antingen ännu inte har fått höra om Jesus. Alltså det är klassiskt missionsarbete, berätta om Jesus. Eller människor som har ramlat ut, klivit ut ur församlingens gemenskap. Men jag tror att en av de viktigaste sakerna som vi skulle få lov att säga till varandra, och som jag vill få förmedla denna dag, det hittar vi i avsnittet om kvinnan och de 10 silvermynten. Därför att, vad är det vi ser i den liknelsen? kvinnan har tappat bort ett mynt. Var har hon tappat bort myntet? Vart har det hamnat? Är det någon som kommer ihåg av er barn? Var det långt ute i öknen som myntet hade hamnat, eller? Var det i öknen som myntet låg? Nej. Var det utanför huset? Nej. Det var i huset. I huset. Och jag vill peka på, man kan komma bort hemma. Ja, man kan ha ett stort hus, så det är liksom svårt att hitta. Men det är inte det jag menar. Man kan komma bort hemma. Silvermyntet tappades inte på stadens torg eller ute i öknen, utan i själva hemmet, där det hörde hemma. Man kan vara borta fast man är hemma. Vi kan vara borta från Gud fast vi är här idag. Helt nära där hans ord serveras, där hans kropp och blod i nattvarden utdelas. Ändå kan man vara borttappad, förlorad. Och det blir ännu tydligare i den liknelse som vi hörde om, att den kommer efter, som den tredje liknelsen, precis efter de här två som vi läste idag, nämligen berättelsen om den förlorade sonen. Ni vet, sonen som var missnöjd med att behöva bo kvar hemma, som plockade ut sin del av arvet och drog till främmande land, och där levde ett liv i sus och dus, partyliv, och så tog pengarna slut. Och så bestämde han sig för att ändå försöka återvända hem och försöka bli någon form av tjänare. Men om vi då istället tittar lite grann bara snabbt på den där hemmavarande sonen. Han var inte så värst hemma, om vi säger så. Han liknar liksom det tionde myntet. Han var borttappad hemma. Han tog inte del i måltiden. Det är liksom det tydligaste. Det är så han manifesterar sitt utanförskap hemma. Han tar inte del i pappas glädje över den sonen som kom tillbaka hem. Han var förlorad lika mycket som han som hade varit långt iväg, fast bara på ett annat sätt. Han var förlorad hemma. Det är lätt att bli lurad. Det är lätt att vi lurar oss själva. Och det är väldigt lätt att lura andra. Att skenet liksom får bedra. Men det går inte att lura Gud. Han ser hur det verkligen ligger till i vårt hjärta. Jag läste i Psaltaren 90, vers 8. Där står det: du ställer våra synder inför dig, våra hemligheter i ditt ansiktes ljus. Gud vet precis hur det ser ut inne i ditt och mitt hjärta. Och det är förstås inte så att jag talar om att om syndfrihet, men jag talar om att vi i vår synd behöver vända oss till Gud, och att det behöver få bli på riktigt. Att vi ser att vi varje dag behöver Gud. Att vi tar del i festen. Att vi inte gör som den hemmavarande sonen som ställer sig vid sidan om och surar. Och att vi skulle göra det i andlig mening, att vi ställer oss vid sidan om det flöde som finns från Gud till oss. Att vi istället tar del i festen, att vi äter Guds mat, hans ord, i nattvardens sakrament. Att vi får leva i syndernas förlåtelse varje dag. Att vi, som det står talat mycket om i första Johannesbrevet, att vi lever i Guds ljus. Det är ljus som avslöjar. Det är ljus som värmer med Guds ofattbara kärlek till oss. Och det är ljus som visar vägen framåt. Så, låt oss inte lämna hjärtat på kyrkbacken när vi går in. utan att det får vara på riktigt, att vi tar del i festen, den fest som Gud dukar för oss varje gång vi öppnar hans ord, och särskilt när vi får lov att mötas i gudstjänst. Vi får lov att bekänna vår synd, vi får höra Guds ord, vi får be till honom och vi får ta del i nattvardens sakrament. Då lämna inte hjärtat på kyrkbacken. Amen. Herre, himmelske far, du ser hur vi har det. Du vet vår oro och sorg över dem som har på ett klart och tydligt sätt lämnat gemenskapen med dig. Och vi ber om hjälp att hålla en dörr öppen, att det blir lätt att få komma tillbaka i mänsklig mening. Och tack för att du bryr dig långt mer om varje människa än vad vi någonsin kan göra. Och Herre, du ser vår gemenskap. Du ser våra sammanhang där vi finns. Och du ser oss. Och du vet att vi lätt blir lurade. Herre, håll oss i ditt ljus, där vi får lov att leva i daglig omvändelse vid korset. Låt oss aldrig bli för stora för korset. Herre, ta hand om våra hjärtan och var du kung i våra liv. Amen.